CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein, jag är reporter på Affärsvärlden. Och idag så sitter jag här med Peter Norhammar. Och du är fastighetsfondförvaltare på NRP Anaxo Management. Välkommen hit.
Tack så mycket, roligt att vara här.
Du har ju bytt, du var ju på Länsförsäkringar tidigare. Och NRP kanske vissa inom fastighetsbranschen har koll på. Men vad är det för ställe du har hamnat på?
Det är ett väldigt bra ställe skulle jag vilja säga.
Ja, för klart.
Väldigt kul att vara ombord här.
Ja.
Och jag ska beskriva ganska enkelt. NRP är ju en fastighetsorganisation, eller inte bara fastigheter håller på, men fastigheter och shipping och en del annat också. Norsk firma som under många år väldigt framgångsrikt har gjort fastighetsinvesteringar och drivit bland annat sådana här direktinvesterande fastighetsfonder. Och åt både family offices och åt institutionella placerare. Har ungefär 20 års historik och väldigt god avkastningsprofil och nöjda kunder. De här fastighetsfonderna har huvudsakligen haft en nordisk inriktning. De har köpt en hel del fastigheter i Sverige, så det finns en tydlig koppling till Sverige. Sen har vi Anaxo som är en aktieförvaltningsfirma. De två bolagen har slagit sig samman kan man säga och startat ett gemensamt bolag som heter NRP Anaxo Management. Det är ett fondbolag, nystartat sådant, och i det bolaget så har vi då startat den nya fastighetsaktiefonden NRP Anaxo Nordic M2 som vi startade då. Vi har jobbat med det under lång tid, men vi startade första investeringarna för en vecka sedan då.
Ja, för det var ju faktiskt så. Vi talades vid innan jul. Och för jag var lite bara, var har du tagit vägen? Och så googlade jag upp dig och så såg att du hade slutat på Länsförsäkringar. För vi har veckans förvaltare i tidningen, varje nummer. Och då så var det så här att du bara, nej men vi ska starta, vi kan inte riktigt prata precis just nu. Men vi kan prata när vi är igång. Men har detta varit ett arbete som har pågått väldigt länge?
Deras idé om att starta den här fonden för att just erbjuda kunderna lite mer likvid exponering mot fastigheter, den har de jobbat med som jag förstått i ungefär ett års tid. På idéstadiet kanske var längre än så, men det var ett år sedan som de började mer formellt, så har jag förstått det som. Jag kom överens med dem i somras om att komma ombord, och sen så kom jag ombord rent fysiskt då i oktober förra året då. Så då har jag också varit med och hjälpa till med dem, så att vi fick de sista pusselbitarna på plats vad gäller det nystartade bolaget och den nystartade fonden då.
Pengarna är inlåsta annars i liksom de långsiktiga fonderna, fastighetsfonderna, och därför behövde man ett till ben. Så kan man säga, eller?
Så kan man säga.
Ja, intressant. Förut så hade du ju många fler innehav fastighetsbolag på Länsförsäkringar. Nu har ni något färre, inte hälften riktigt, men nästan, eller hur?
Det är väl nästan hälften då. Jag vet ju inte exakt vad Länsförsäkringen har i sin fond nu, men betydligt färre in har nu. Nej, men det som jag tycker är väldigt kul med den här nya fonden, den är ju annorlunda. Och jag hoppas att den också blir av det skälet bättre än många andra befintliga konkurrerande fonder. Det här är en alternativ investeringsfond. Det innebär att den kan ha möjlighet att bli mer koncentrerad. Enligt fondreglerna så kan vi i teorin ha så få som 10 aktier. För varje aktie får väga 10% då. Och nu, just nu har vi startat med 25 aktier. Mm. Men det är fortfarande en väldigt, väldigt koncentrerad fond då. Så höga frihetsgrader.
Vi river av några utav innehaven tycker jag. ett av fondens största innehav, kanske det största var, det är SBB. Ilja Batljans, SBB. Ja. Det går ju otroligt snabbt. Hanna, har vi någonsin sett ett så snabbt växande fastighetsbolag i Sverige?
Jag kan inte hela historiken. Det är mycket möjligt att det har funnits några exempel på så snabbt växande tidigare också. Jag vet inte. Men det här är i alla fall ett av de absolut snabbast växande bolagen vi har haft. Absolut, så är det så. Och jag menar, så länge man gör bra investeringar med bra lönsamhet, så är det ju bara bra om man växer snabbt. Det vi har sett hittills i SBBs framfart, det är enligt min uppfattning just bra investeringar i kombination med högt affärstempo. Och då har det hittills i alla fall skapats bra aktieägarvärde i det bolaget. Det är väl självklart så att när det görs så mycket affärer på så kort tid, så finns det väl säkert en och annat misstag som har begåtts. Men jag tror att de diversifieras bort när merparten av affärerna ändå är bra. Då.
För om vi säger SBB, jag tror de flesta som lyssnar vet vad de gör, men de fokuserar på att äga och utveckla samhällsfastigheter som helt eller delvis finansieras av offentliga medel. Och det kan vara skolor, och vad kan det vara, äldreboenden och polishus och allt möjligt, eller hur?
Ja, precis så. Ja.
Men, och detta har ju blivit en hype inom hela fastighetsbranschen, att man ska äga samhällsfastigheter. Är den överhypad, skulle du säga?
Jag tror ju absolut inte det. Jag tror att hypen kommer nog av att det här är ju ganska då konjunkturstabila, säkra intäktsflöden, givet att hyresgästerna är så pass stadigt uppbackade av offentliga medel då. Och just såna här inkomstströmmar med så stabil avkastning är ju väldigt mycket värt i dagens samhälle, när alternativkostnaden, det vill säga räntenån, är så extremt låg. Så få en tydligt positiv avkastning med så hög transparens är ju väldigt attraktivt. Och fastighet symboliserar det generellt, men även då just samhällsfastigheter eller social infrastruktur är ju perfekt, även den perfekta delnischen inom fastighetsuniverset då.
Tror du vi kommer att se ännu fler fastighetsbolag som riktar in sig på just samhällsfastigheter framöver?
Nej, men jag skulle tro det.
Han sluker ju offentliga hus här till exempel, eller delar av det.
Han försöker i alla fall, ja. Det har kommit ett bud, så får vi se hur det budet slutar då. Men han har köpt in sig på en rejäl post i bolaget i alla fall då. Ja, men just de här verksamheterna du nämner, skolor, äldreboenden, all typ av social verksamhet kan man säga. Den delen av befolkningen som växer är ju unga och äldre rent demografiskt. Så efterfrågan på den här typen av tjänster kommer ju öka. Och då räcker inte offentliga medel till för att försörja befolkningen med de här typen av lokaler. Så det är nog så att det måste komma in privat kapital här för att helt enkelt bygga nya bostäder eller bygga nya fastigheter, byggnader, och också underhålla befintliga fastigheter helt enkelt. Och det är fortfarande så att merparten av alla den här typen av verksamheten ägs ju fortsatt av offentliga myndigheter och stater och kommuner, och därför så finns det fortfarande stor möjlighet för privatkapital att expandera i det här universet då. Så det är ju inte bara SBB som kommer att syssla med det här, det kommer komma flera spelare, det är jag alldeles övertygad om.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal, arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen, och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring, eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen, och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Apropå bud så har ju, det här är lite otäckt att prata om för man vet inte vad som händer. Vi spelar in torsdag, det här kommer nog sändas en måndag. Men SBB har ju också lagt bud på Entra, två bud va? Och Castellum har också budat på det norska fastighetsbolaget Entra som har, jag vet inte, de är jättestora i Norge. De har ju typ, de är ovanligt stora och det är ovanligt, som jag har förstått det, att det är så stor post utav fastigheter som finns ute samtidigt om man ser till hur den norska ägarstrukturen ser ut. Kan du förstå att de är så intresserade av Entra, båda två?
Absolut, ja, men Entra är väl ett av de större bolagen i Norge som du säger, och det som kännetecknar Entra är att det är ett väldigt välskött, stabilt bolag. En stark balansräkning och fokus på Oslo som är ju en väldigt attraktiv stad, en snabbt växande stad. Byggnaderna, fastigheterna i sig ligger i de allra flesta fall väldigt väl till, bra lägen, och det är fina väl underhållna byggnader, så det är ett superattraktivt bestånd. Det är väl det som är skälet till att bolag som vill expandera helt enkelt intresserar sig för det bolaget då. Och värderingen på aktien har inte varit jättehög, så att de här bolagen, Castellum och SBB, tycker sig uppenbarligen kunna bjuda en viss premie mot gällande börskurs och ändå kunna erbjuda aktieägarvärde till sina ägare.
För fastigheterna borde vara mer värda kan man säga.
Uppenbarligen så gör väl SBB och Castellum den bedömningen, och jag personligen tror jag också att vi kommer nog få se fortsatt yield-kompression som det heter, alltså att avkastningskraven generellt sett för fastighetstillgången kommer falla för att det här yield-gapet man talar om, alltså skillnaden mellan direktavkastning från en fastighetsinvestering och en tänkt låneränta, är fortsatt väldigt högt. Och det visade nu Entra, efter att fått det här budet på sig, så gick de ut och gjorde en uppdaterad fastighetsvärdering och lyckades då påvisa att fastigheterna var faktiskt mer värda än vad de tidigare hade visat då. Och det tror inte jag är speciellt för bolaget Entra. Det tror jag kommer vara ett generellt tema under hela 2021-2022 eller liksom under överskådlig framtid. Att avkastningskraven kommer komma ner och fastighetsvärdena följaktligen kommer stiga.
Då menar du i så fall att det finns en rad fastighetsbolag där ute som har för lågt värderade fastighetsportföljer just nu?
Jag bedömer att det är så, absolut. Sen skiljer det sig från bolag till bolag, men generellt sett så tror jag att de är undervärderade i böckerna.
Erik Selin har ju också varit inne här och köpt, nu är han uppe i 20% tror jag, utav ägandet i Entra. Återigen, vem vet vad som händer imorgon innan vi släpper det här. Ja. Men han verkar inte vara intresserad av hela bolaget. Han verkar ha gjort det som en aktieplacering enligt honom själv, eller?
Jag vet inte svaret på den frågan. Jag har väldigt liten aning om hur det här ska sluta. Men min uppfattning är väl också att Erik Selin är ju en affärsman ut i fingerspetsarna. Och såg väl kanske en möjlighet här att den här aktien kommer ju antingen ligga still eller gå upp. Den kommer nog inte gå ner i och med att det är så många intressenter som är här och hugger. Så när han fick möjlighet att köpa in sig så kanske det inte var svårare resonemang än så.
En sak som har varit lite specifikt för svenska stora fastighetsaffärer, det är ju att det har kommit in så här tyska pensionsfonder som har investerat. Det har kommit in internationella storspelare och så. Men i fallet Entra, som väl någonstans och ändå är en av Europas potentiellt största då fastighetsaffärer, liksom inom närtid får man väl nog säga. Där har vi inte sett någon internationell storspelare. Vad tror du att det beror på?
Kanske mest slump. Jag tror säkert, det är som du säger, det är ju enorma mängder kapital från både Asien, USA och övriga Europa som letar fastighetsexponering, bland annat i Norden.
Mm.
Jag tror generellt sett har väl intresset varit störst mot lager- och logistikfastigheter och kanske bostäder. Och möjligen att det finns en viss rädsla för just kontorssegmentet som ändå är rätt stort i bolaget Entra då.
Mm.
Så möjligen är det det som har hindrat dem från att ta det steget nu. Men det är svårt, det är väl också olika, det är väl tillfälligheter som avgör vilka som köper vad just här och nu då. Jag tror generellt sett vi kommer få se hög aktivitet vad gäller olika uppköp mellan de börsnoterade bolagen men också utköp från börsen då. Framöver.
Och om vi pratar om utköp, finns det något svenskt fastighetsbolag som du kan tänka, ja men här, de här kan bli utköpta?
Det blir spekulation, det är väldigt svårt. När jag väljer våra aktieplaceringar så väljer jag ju hellre utifrån hur bolagen kan prestera så som de ägs och så som de står och går nu. Så just det här utköpskandidaten, det får verkligen vara en extra krydda som jag inte liksom har som ett huvudsakligt argument för att äga. Man får titta mycket på ägarbilden tror jag. Och de bolag där vi har en så kallad öppen ägarbild, där vi inte har en tydlig huvudägare som man vet är långsiktig. Det är väl de bolagen, de öppna strukturer där det kan finnas möjlighet till utköp då. Jag vet inte hur det är med Paulsson-sfären.
Fabege
skulle kunna vara en sån. Jag vet inte hur pass långsiktiga de är. Det är lite generationsväxling inom familjen där.
Som är storägare i Fabege.
Ja, precis. Ja.
Väldigt kontorsexponerat.
Väldigt kontorsexponerat. Väldigt välskött, bra bolag. Fabege kontor inom Stockholmsområdet. Kanske att ägarbilden där erbjuder en möjlighet för någon annan ägare att komma in. Jag vet inte, det är bara spekulation, men det är väl en sån idé som dyker upp i mitt huvud.
När du har fått ta in färre fastighetsbolag, kan du ge exempel på två bolag som du har valt bort nu då i den nya fonden?
Jag ska säga det, generellt de börsnoterade fastighetsbolagen är med få, ytterst få undantag, välskötta bolag. Med tydliga strategier, bra ledningar och bra värdeskapande. Så jag tycker inte det finns jättemånga dåliga bolag så att säga. Men okej, nu ska vi koncentrera fonden och bara äga det som vi tycker är absolut bäst och har möjlighet att avkasta bäst. Och då har jag valt att inte ha med lite större bolag. Till exempel Huvudstaden och Castellum har jag inte med i den initiala portföljen.
Varför inte?
Så som jag bedömer det så finns det andra bolag som just nu och under överskådlig framtid kommer erbjuda bättre aktieägarvärde.
Ja, som kommer växa snabbare och sådär.
Som kommer dels växa snabbare. Tillväxt är inte bra om det inte sker under lönsamhet, men just förena lönsamhet med tillväxt, då hittar jag bolag som jag bedömer kunna skapa mer värde. Sen så lägger vi självklart in parametern värdering också. Men sammantaget så tycker jag att jag hittar mera uppsida i andra aktier.
Ja, men om vi tar lite hastighetsbolag, om vi tar SBB till exempel, kontra Huvudstaden.
Ja, lite så. Som du säger, anrika husen, fantastiskt fastighetsbestånd naturligtvis. Stockholm är en jätteattraktiv stad, växer snabbt. De har väldigt fina hus i väldigt bra lägen. Kanske lite för mycket exponering mot handel. Det är ett problem och kommer sannolikt vara ett problem till. Och att bolaget kanske inte har den här riktigt expansiva inriktningen som jag hade hoppats.
Mm. Ni får också ta in bolag utanför Norden. Och jag vet inte ifall lyssnare känner till så många europeiska lite mindre fastighetsbolag. Men kan du ändå nämna två som ni har tagit in?
Absolut, det gör jag gärna. Vårt fondreglement säger att vi får ha upp till 20% av tillgångarna i andra europeiska länder utanför Norden. Då. Och syftet med det är ju inte för att det är roligt, utan det är ju om vi hittar extra värdeskapande där helt enkelt. Så vi kommer bara ta in bolag utanför Norden ifall vi tycker att de bolagen skapar ännu mer värde än de nordiska alternativen. Då. Jag tror fortsatt på nischen lager och logistik. Och därför så har vi valt att lyfta in två bolag inom den nischen. Då ett från UK som heter Seagrow och ett belgiskt bolag som heter Warehouses de Pau, förkortas WDP. Det som förenar de bolagen är ju som sagt fokus på lager och logistik, växer med sina expansiva hyresgäster. Så när hyresgästerna behöver expandera, hitta ny mark, bygga nya byggnader, hitta nya lokaler, då växer de här bolagen med de hyresgästerna då. Båda bolagen har paneuropeisk exponering och växer en del utåt öst också nu, så att det finns liksom stor tillväxtpotential. Mycket drivet av e-handel, men det finns även andra mer strukturella drivkrafter inom just lagerlogistiknischen.
Det finns ju de som säger också att många gånger så liksom är det inte så mycket logistik i vissa, alltså det är så, man tänker lager- och logistikfastigheter, det är väl också en nisch inom fastighetsbranschen där man måste förstå skillnaden, liksom att det är väldigt bred nisch. Det är liksom inte plåtlådor, utan det är ju många gånger ganska avancerade fastigheter som efterfrågas och sådär, eller?
Ja, det är precis så, och jag måste säga, jag kan inte alla detaljer, men jag vet att de bolagen som jag investerar i, de kan alla detaljer.
Ja.
Men absolut, skalen som du säger är väl oftast ganska enkla.
Mm.
Plåtlådor kan vi kalla det för. Men det är ju det som finns där inne som är lite mer avancerat. Och det är ju specifika krav på takhöjd för att kunna hantera stora lagermängder. Det ska vara portar som öppnas på rätt sätt i rätt del av byggnaden. Byggnaden fylls av fullt med robotar och automatiserad plockning och hantering av varor.
Mm.
Det är avancerade kylar och frysar för mathantering.
Mm.
Och så vidare. Jag kan inte nämna allt, men det är ju mycket teknisk infrastruktur i de där ganska simpla plåtskalen då.
Mm.
Och sen framför allt så är det ju mikroläget som är superviktigt, så att de ligger precis i närheten där, i närheten av liksom motorvägar, hamnar och annat, där det går snabbt och plocka på varorna och köra iväg varorna, eller för den delen komma in med varorna och stapla upp dem och stapla om dem för att sen åka vidare. Så det är sådana här omplockningsstationer också. Så mikroläget är ju oerhört viktigt, och det är ju också de här bolagen som vet precis vad som är bästa läge och vad som är bara bra men inte bästa liksom.
Mm. Men om vi tar lite plåtlådor, jag är lite fördomsfull här nu, men ni har ju MP3-fastigheter uppe i norr. Är inte det ganska mycket plåtlådor?
Det finns nog en och annan plåtlåda där, det skulle jag tro, men jag tror inte det är bara plåtlådor, långt därifrån.
Mm.
Också väldigt fokuserat bolag, växer snabbt, kan verkligen sina delmarknader. Jag tror inte det säljs någon fastighet i deras delmarknad utan att de känner till det och kan ha möjligheten att räkna på vad det är värt och i så fall komma med bra bud. Så just den här lokala närvaron tror jag är väldigt viktigt för det bolagets värdeskapande. Fokus även där på lättindustri, en del lager, men de har även en del så kallad externhandel med hyresgäster som till exempel Plantagen då. Och just den typen av externhandel tillhör ju faktiskt segment som har gått väldigt bra genom den pandemi som vi tyvärr just nu genomlider.
Alltså lite ensliga handelsplatser kan man ju säga.
Ja,
som också blir en nord kanske.
Ja,
eller?
Lite ja. Så, precis. Ja. Ja. Och det, uppenbarligen så har väl konsumenterna tyckt att det var säkrare att handla där man liksom kan parkera bilen och gå på stora parkeringsytor in i de här externhandelslådorna då, istället för att gå in i ett köpcentrum.
Men med nu när alla, tycker jag, pratar om lager- och logistikfastigheter ganska mycket, blir ett sånt bolag som MP3, blir de lämnade i fred inom sin region? Alltså, borde inte fler bli intresserade utav dem här? Eller deras, ja, liksom, man kan väl inte växa i fred längre, eller kan man det i så fall?
Nej, jag tror inte de kommer få växa i fred. Jag tror heller inte de har hittills fått växa i fred, men de har uppenbarligen lyckats växa ändå. Alltså, men konkurrensen är hård, kommer bli ännu hårdare. Mm. Men återigen, det är ett bolag med väldigt bra organisation. Jag tror att de har väldigt bra kultur och de vet precis vad varje fastighet borde vara värd och vad de därför kan bjuda. Sen i och med att de är just nu ganska stora inom sina marknader, så hittar de också synergier. Att Äger man två hus ganska nära varandra så kan man flytta hyresgäster emellan. Och då kan det skapas värde på det sättet också. Så att just att de har ju några komparativa fördelar som gör att de, jag tror att de fortsatt kommer kunna växa vidare och åtminstone behålla, förmodligen öka sina marknadsandelar ytterligare. Men att det skulle vara en enkel resa, det tror jag absolut inte. Det fastighetsbranschen är så pass attraktiv så det kommer nog bara komma in fler och fler spelare och mer kapital ska investeras, så att de får jobba hårt.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
I er fond så får ni också gå in i några onoterade bolag och som också kanske är på väg mot börsen. Kan du nämna något av de bolagen som ni är intresserade av för?
Jag vill inte gärna göra det här och nu, därför det är lite företagshemligheter då. Men generellt sett så är det ju som vi säger, det är en het bransch. Det är många företag som vill växa. Börsen är en väldigt bra plats för företag som vill växa. Så det kommer komma fler fastighetsbolag in på börsen.
Trots att det kom typ 7 förra året?
Trots att det kom typ 7 så skulle jag gissa på att det kommer åtminstone 7 till inom några år. Och våran ambition är att investera i något av dem i så kallad pre-IPO-investeringar för att komma in lite tidigare skede. De här bolagen har ju ofta investeringsmöjligheter här och nu. Investeringsmöjligheter här och nu. Samtidigt så är just processen att bli börsnoterad, den är ju ganska tidskrävande och administrativt krävande. Så några bolag vill ju ha pengar här och nu för att kunna expandera. Och det är då spelare som vi kan helt enkelt kan vi komma överens och vi kan få investera lite tidigare skede.
Är kontorsfastigheter, de bolagen, skulle du säga att de generellt sett är över- eller undervärderade?
Jag tror kontorsbolagen är generellt sett undervärderade.
Ja, varför?
Jag tror att den rädsla som just nu finns för segmentet kontor är överdriven. Jag tror de tomma kontorslokaler och den liksom fysiska vakans vi ser just nu, den är ju helt och hållet påtvingad. Det är väldigt få människor som tycker att det är roligt att jobba hemma. Det är ju tvärtom, det är ju jättetråkigt. De allra flesta som jag har pratat med längtar ju tillbaka. Att få komma in till en organisation på ett kontor, träffa kollegor, utbyta erfarenheter och vara med och bygga kultur, ta del av företagets kultur och så vidare och så vidare. Det finns också ett antal undersökningar som visar att produktiviteten var ju inledningsvis hög även när vi började jobba hemma, men den är ju på väg ner nu.
Mm.
Så att jag skulle väl gissa på att när pandemin är under kontroll, över blir det väl, eller nog dröja, men när vi har den under kontroll så vi kan börja närma oss ett normalt liv, då tror jag efterfrågan på kontor kommer inte gå ner utan tvärtom explodera uppåt. Och då tror jag att just kontorsfastighetshyror kommer vara fortsatt stigande. Och jag tror att avkastningskraven för kontorsfastigheter kommer att vara fortsatt fallande. Så att det finns nog bra med värde att hämta i den typen av exponeringar. Men som sagt, just nu finns inga bevis för det jag säger att det är sant. Och så länge det är den här osäkerheten så kan det nog kanske vara en fortsatt rabatt på den typen av tillgångar.
Du sitter själv som satellit här, som svensk satellit, eller hur? Och jobbar mot Norge.
Det stämmer bra.
Ja. Ja. Vad tror du förresten, för jag skulle fråga om den norska marknaden. Där finns ju, hur många börsnoterade fastighetsbolag? 4 eller?
Det är inte så många alls.
Nej.
Betydligt
och
färre,
30 i Sverige eller något sånt.
Ja, något sånt där, ja, precis. Ja.
Ja. Och det som också, som jag har förstått är speciellt med Norge, det är att många av dem har en väldigt stor, liksom ägandet är koncentrerat till en person nästan. Och det som jag har förstått är att ägandet är koncentrerat till en person oftast. Alltså Olav Thon till exempel äger ganska mycket. Ja. Och, ja.
Det finns sådana exempel, precis.
Ja.
Precis.
Ja. Vad det gäller den norska börsen, för det här handlar ju om ägartraditioner och sådär också ju.
Mm.
Men om man ser till den norska börsen, tror du man får in fler fastighetsbolag även där?
Jag tror absolut det kommer komma fler bolag även på den norska börsen också. Det har lite grann med förmögenhetsbeskattning att göra. Och det är några beskattningsförändringar som har genomförts och kommer genomföras som gör att det blir mer attraktivt att börsnotera sina fastighetsbolag. Det finns också några exempel på i närtid faktiskt på bolag som är på väg in.
Mm.
Så jag förväntar mig nog ett par till stycken nya norska bolag på börsen också inom överskådlig tid.
Mm. Ja, för det känns också som en intressant utveckling att följa.
Absolut.
Nu så har vi kontorsfastigheter, handelsfastigheter, övervärderade eller undervärderade. Det är få renodlade handelsfastighetsbolag, vet jag.
Ja, precis. Ja. Fysisk handel har ju haft jobbigt i flera år och pandemin har lett till att de har fått ännu jobbigare. Men egentligen är det ingenting nytt. Pandemin har bara skyndat på redan befintlig trend. Och jag skulle väl gissa på att fysisk handel kommer att ha fortsatt kämpigt några år till. Och därför så tror jag att avkastningen från handelsfastigheter kommer att vara medioker i förhållande till många andra delnischer.
Mm.
Ur det perspektivet så tror jag att det är för tidigt att investera i de börsnoterade bolagen som har tydligt fokus på handelsfastigheter.
Vi har inte så många hotellfastighetsbolag, men vi har ett stort, eller hur stort är det egentligen numera? Pandox, det är inget du har i fonden.
Pandox har vi inte tagit med initialt i portföljen. Pandox är ett väldigt bra bolag. Dess ledning är nog världens bästa och mest kunniga inom just hotellfastighetsinvesteringar.
Med Anders Nissen i spetsen.
Nissen i spetsen.
Och Eiendomsspar, norska Eiendomsspar, största
ägare. Just det,
ägare.
Har vi norska pengar också, precis. Ja. Och det är fler än Anders Nissen som är duktiga i det bolaget, så det är ingen one man show på något sätt då. Men jag tror ändå att motvinden i den industrin kommer vara hård. Så även om bolaget säger är väldigt duktigt så tror jag det blir svårt att skapa aktievägar där. Och jag tror att det är ett bolag som kommer tillhöra under halvan vad gäller avkastning framöver.
Och du baserar det på era affärsresenärerna eller?
Ja, jag skulle väl gissa på att fritidsresandet kommer nog studsa tillbaka upp ganska snabbt när vi väl får resa och när vi känner bekväma med det och när det liksom är politiskt korrekt att börja resa privat och med familj. Jag tror dock affärsresandet kommer säkert också öka då, men vad ska vi säga? Kanske att man tar hälften av mötena digitalt och hälften fysiskt framöver då. Och förut så tog man 100% av mötena fysiskt och just nu tar vi 100% av mötena digitalt. Men någon mellanting framöver då. Och då innebär det ändå en ganska kraftigt lägre affärsresande nu jämfört med ett par år sedan.
Ja, och det här spelar roll för att RevPAR som man räknar på då, det sjunker. Man får in mer pengar per rum när man hyr ut till affärsresenärer.
Ja, det är min uppfattning. Ja, precis, precis, ja.
Plus också att jag var på en konferens där de berättade att rummet slits mer när det är familjer som är där.
Det är en intressant notering. Det kan man väl relatera till lätt också. Som affärsresenär så går man väl från rummet klockan 8 jobbar, kanske någon middag på stan, kommer hem sent.
Mm.
Med familjen så sover man längre. Man har kanske med sig barn, kommer hem tidigare. Man är fler timmar på rummet helt enkelt, så då är det klart att det slits.
Mm. Jag säger tack till dig Peter Norhammar för att du kom och var med i podden Affärsvärlden Magasin. Det ska bli intressant att följa dig framöver.
Tack så mycket, jätteroligt att du var här.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rådstein, som idag har träffat Peter Norhammar som är fastighetsfondförvaltare på NRP Anaxo Management. Mer information hittar du på affärsvärlden.se. Där har vi också fullt av analyser och reportage och faktiskt också en intervju med Peter. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!